Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Top of Mind podcast med mig och Ofelia Wistedt. Samtal om marknadsföring, sociala medier och hur du lyckas med TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med Vilma Holmqvist, entreprenör som hade sin början på sociala medier som en av de första kreatörerna på svenska YouTube. Vilma delar med sig av sin resa från att driva en av Sveriges största YouTube-kanaler till att etablera sig på ännu fler kanaler och idag arbeta med sitt eget bolag Hicka. Vilma delar med sig av hur Hicka växte fram och vad drömmarna är för framtiden. Vilma, välkommen till Top of Mind Podcast.
Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är bra.
Det börjar bli vår i Stockholm.
Ja, oh, så härligt.
Ja, äntligen det vänder.
Ja.
Ja. Och för mig, jag har inte sagt det innan vi började spela in, men alltså för mig känns det här ju som ett moment. För jag kan ju minnas, jag var 13 år gammal och jag bara så här, hur fasiken ska man börja sminka sig när man är liten? Alltså Vilmas Beauty på YouTube. Jag tror många kan relatera till det. Mina första sminkprodukter var så här, vad Vilma använder, det här ska jag använda.
Nej, alltså jag... Där,
så för vi är typ i liknande ålder och jag var ju alltid, man var ju så vilsen när man var liten och så här... ska sminka sig, så läskigt. Och då var du där som en trygg hand och guidade den igenom sin första lilla sminkning när man skulle till sjätte klass.
Det var väldigt snällt sagt. Men tänk då mig som var vilsen och filma allt.
Ja.
Som man har varit med i mina perioder.
Ja.
På gott och ont.
Ja, vi ska prata lite mer om det sen. Ja. Men om man inte känner dig sen innan, hur skulle du beskriva dig själv?
Nej, men mitt namn är ju Vilma Holmqvist. Jag är 25 år. Kommer från Trollhättan. Och... älskar skönhet och skönhetsintresset har gjort att jag nu både driver ett skönhetsbolag eller varumärke och sen har hållit på med sociala medier. Det är också grunden, Vilmas Beauty.
Ja.
Så det intresset har lett till mycket.
Ja, och du började på YouTube för 12 år sedan.
Ja.
Alltså det är så länge egentligen. Och du började så ungt som du sa och du har ju verkligen varit... en sån så här, stadig hand för många i världen att upptäcka smink. För jag tänker, du började ju verkligen med YouTube när YouTube var helt nytt.
Oh.
Hur gick tankarna för dig för 12 år sedan och tänkte så här, jäklar, jag ska spela in en sminkvideo. Hur gammal var du när du började spela in?
Alltså, jag,
13?
Jag var typ, alltså egentligen första videon var ju typ 11-10. Oh. Men man började ju, på den här tiden var det ju mycket blogg. För oh. det var ju en annan typ av grej. Men jag märkte att jag har aldrig liksom kunnat skriva så bra. Så jag var såhär, nej gud. Och då så hade vi en filmkamera hemma. Och vi har alltid spelat in mycket, såhär, vi har lite såhär grannskap. Mm. Så alla var i samma ålder och vi filmade mycket och sådär. Så började jag liksom spela in mig själv. Oh. Och sen så... YouTube kom väl in på så sätt, alltså det var mycket så kattvideos vi kollade på, det var, alltså jag kommer ihåg någon jätterandom video som hette bla bla bla, alltså det var liksom, den gick på repeat, det var det man tittade på.
Ja.
Men sen så, av någon anledning så kom jag in på amerikanska.
Ja, de brukar ju alltid vara tidigast.
Precis, de hade kommit lite längre. Och då var det en tjej som hette Michelle Phan.
Mm.
Hon sminkade sig jättemycket. Så kom jag även in på videos där de målade. För jag har alltid älskat att måla. Och det blev ju också något på något vis grunden till skönhetsintresset.
Ja.
Att jag liksom målade och sen märkte jag, oj men gud, jag kan måla på ansiktet också.
Ja.
Men i alla fall, jag kom in och kollade på amerikanska YouTube, blev helt fast i den här som sminkade sig så mycket och kände att så här, men gud, här har jag en filmkamera, jag kör samma sak.
Ja.
Så laddade jag upp det. Fick egentligen inte ladda upp. Pappa var ju så här, nej men ta bort det här. Och jag bara, okej, så här och tog bort
jag
det.
Jag tänkte säga det. Många, det var ju verkligen med boomen med internet att man började använda det lite mer så här casual, vad som har blivit idag. Mm. Men jag tänker många föräldrar som har då vuxit upp med att oj, nu kom telefonen, nu börjar internet komma. Var ju väldigt så här, men du kan inte vara på internet, det finns massa läskiga människor. Så du hade lite motstånd i början där.
Ja, men det hade jag. Och sen, men sen så struntade jag i vad han sa. Så laddade jag upp ändå. Sen så har det varit mycket fram och tillbaka. För i och med att jag la upp som väldigt ung och hade väl inte så mycket konsekvenstänk. Så fick jag ju också, det kunde komma lite kommentarer och sådär. Och det var man ju inte beredd på.
Nej.
Så då var det ju direkt om jag berättade så här, att jag var ledsen och att det hade kommit en kommentar. Då var han så här, nej, har du börjat lägga upp igen? Ta bort.
Så det var lite smyg i början.
Ja, det var det.
Kan du minnas vad den första videon du la ut var? Är den kvar på din kanal nu?
Den är privat, fast det var faktiskt en annan kanal. Alltså det hette Vilmis 98.
Ja.
Om man ska vara på riktigt.
Man gillade ju att döpa e-mailadresser och sånt där.
Ja,
till sånt,
när mycket
man
var sånt. Nej, men det var en snabbspolning. Alltså man körde mycket snabbspolningar. Ja. Och så tog man på en låt på hela den. Och så satt jag och sminkade mig.
Ja.
Det var första videon.
Mm. Ja, och du var ju verkligen en av de första kreatörerna på svenska YouTube som började med det här. Och du har ju hållit på med YouTube ända tills nu, 12 år senare. Du gör inte lika mycket nu, men du lägger fortfarande upp videos och är liksom fortfarande aktiv på det, vilket många inte är längre.
Nej.
Om du skulle typ försöka recappa din resa på YouTube från att du la ut den där första videon, att det var lite motstånd till föräldrarna, till att där du är idag. Hur skulle du recappa det? Och finns det några specifika perioder som står ut för dig på hela resan?
Oh, alltså, det är en svår fråga för att jag har egentligen alltid bara kört på och gjort det jag tycker är kul. Sen var det ju ett tag när det gick liksom väldigt bra där man alltså, kanske inte riktigt tänkte på vad det, alltså jag tänkte mer så här, oj det här kan ge visningar. Och så kanske det blev lite fel för att jag tänkte lite för mycket på det.
Ja.
Men jag la ut det, jag tyckte det var kul. Var väl ibland så här, nej men gud, nu känns det läskigt. Om det kom för mycket hatkommentarer så vill jag inte fortsätta. Men på något sätt så sa jag alltid till mig själv när jag inte vill fortsätta så här, bara, men du vet att det kommer bli värt i slutändan.
Verkligen.
Så kom det alltid en tid där jag bara, gud vad bra att jag fortsatte liksom. Och det har varit allt från beauty till liksom, vad som har hänt i mitt liv.
Mm.
Som jag sa tidigare, liksom, att det är på gott och ont. Liksom, jag har verkligen filmat allt.
Ja.
Men det är också så himla fint. Då kan jag se en dag i mitt liv när jag var 12 också.
Det är helt fantastiskt att titta tillbaka på.
Jättesjukt.
Och du var ju väldigt sminknischad i början. Kan du minnas när du började känna, men jäklar, nu är det många som kollar på det här och liksom tycker att det är kul det jag gör?
Jag minns bara att min pappa, eller mamma kanske det var, som sa så här, bara, okej, den här videon har 50 000 som folk har tittat på. Det är hela trollet. Och jag bara,
va? Ja, när man typ ser en siffra, det är svårt att koppla hur många det är som kollar eller tittar på någonting. Att man den börjar sätta det i kontext av, men det är ju typ hela globen.
Ja.
Man tänker så, att det är väldigt mycket människor. Och det var ju väldigt mycket visningar på den tiden. Nu är en helt annan följarskara på YouTube. Det är så många fler som kollar. Då var det ju väldigt nischat. Att det var inte så mycket videos så det var inte så mycket människor. Så att det var ju sjukt mycket.
Ja.
Och jag tänker, även typ som mig, jag var ju väldigt en tyst tittare. Jag har nog aldrig varit den som kommenterar så mycket. Men jag kollade ju på alla dina videos när jag var liten. Typ så att det var du, Linn Ahlborg. Man var ju så ung och man var så här, hade ingen koll och så lärde man sig sminka. Och det var ju liksom så spännande att hänga med på. Man gick till mamma och bara, kan jag få köpa den här produkten?
Ja.
Och hon bara, nej, eller vad har du sett det här? Liksom. Det måste kännas cool att ändå ha varit en så stor inspiration för många så ung.
Ja, alltså det är som du säger så här, häftigt att någon har den, det minnet i sin barndom som jag får ta del av. Och det tycker jag är så sjukt. Och det tror jag att jag typ aldrig riktigt kommer förstå. Men när någon säger det så blir det helt så här, wow. Men det är väldigt svårt att förstå.
Ja.
Man gör ju sin video. Alltså, jag har aldrig heller varit någon som tagit mycket plats i skolan. Eller liksom så här. Jag har alltid bara så här, gjort min egna grej. Kanske liksom lyft ut det lite extra mycket när jag varit hemma. Och då är YouTube alltså pratar med en kamera, det har passat mig perfekt. Mm. Jag vet att min mormor sa så här, bara, du borde ju bli typ skådespelare bara för att hon är så här, du är ju alltid så tyst. Men på YouTube är det som att det är wow.
Men det måste vara så härligt att kunna leva ut i ett annat rum då. Man känner så här, nej jag kanske inte är den som vill stå framför en publik. Mm. Men när man är så ung och du lade ut mycket på YouTube och som sagt, du bodde i Trollhättan. Var det många i skolan som typ tittade och det var lite så här konstigt, för det var ju inte, idag är det ju väldigt normaliserat att man har en närvaro på sociala medier.
Ja.
Men det var ju inte normen då.
Nej, det kommer jag ihåg jätteväl. Alltså jag vet, det var ett tag, men de lite yngre klasserna hade börjat så här, de ville liksom vara med en på rasterna och stod utanför klassrummet och lite sådär. Men sen var det lite mer så här tabu i dem i min ålder. Så det var ju lite mer så här, inte, de var inte taskiga, men jag tyckte inte det var kul att de typ spelade upp min video i uppehållsrummet. Eller så här. Det var ju mycket sånt, det var det. Men på något sätt så, jag tror inte, det var inte så att någon ville vara taskig. Det var mer så här, gud vad kul att du lägger ut. Men typ, vad konstigt.
Ja, och jag bara, vågar ju inte. Men nu efterhand så är man ju såhär, ja, det var ju tur att jag la ut den där videon. Såhär.
Precis.
Alltså. Och du började ju med väldigt såhär beauty-inriktning och sen har du breddat dig väldigt mycket nu till att du är väldigt lifestyle på YouTube. Hur ser du på din såhär liten nischändring? När kände du, men gud, jag kanske vill bara göra någonting mer än bara beauty? Typ du började visa upp, som man gjorde, sitt rum, man hade i väskan kanske. Hur har den såhär nischen förändrats lite för dig på YouTube?
Alltså det har inte varit något aktivt val, utan det har bara varit så här, jag är en person med mycket intressen och jag delar med mig av det jag älskar att göra. Och jag vet att så fort jag själv tycker om det, det är då det blir bra. Oftast, för det blir väldigt genuint.
Ja.
Och jag tror bara att jag hade en period med liksom otroligt mycket skönhet där, då blev det naturligt att jag visade det. Sen har jag alltid älskat inredning och om du har sett då, så möblerar jag om mycket i mitt rum.
Ja.
Och bytte rum och grejer. Och då blev det en grej. Och det, så det är alltid bara...
Jag speglat livet lite.
Ja, precis.
Finns det någon video på de här 12 åren som står ut lite extra för dig? Typ någonting som fick jättemycket visningar eller som gav mycket prenumeranter eller mycket kommentarer? Finns det någonting spontant som står ut?
Alltså jag vet en video som fick över 1 miljon.
Ja.
Och det var tillsammans med min bror, där det var faktiskt också typ ett av de första samarbetena.
Jaha.
Fick alltså inget betalt. Och så. Och det var med det här godismärket Skittles.
Ja.
Alltså du vet, som är väldigt stort i USA. Mm. Jag har inte ätit det sedan dess heller, för den delen. Och då kom jag ihåg att men då fick vi hem alltså typ 10 kilo godis. Och de bara så här, gör en video på det här.
Ja.
Och vi gjorde något som hette Skittle Challenge.
Mm.
Och jag vet inte hur, men den fick så sjukt mycket visningar. Och det här samarbetet, jag har tänkt tillbaka
samarbete
på det. Jag bara, de betalade typ 2000 kronor.
Och fick 1 miljon organiskt.
det var
ju score för dem.
Ja, det var det.
Blev det lite startskottet sen? För du har ju involverat mycket din bror på din kanal och ni jobbar ju även idag tillsammans. Blev det lite startskottet på att ni har jobbat nu tillsammans efter det?
Ja, absolut. Alltså en del av det i alla fall. Jag tjatade ju på han jättelänge. Bara, var med i en video? För det var väldigt trendigt och man skulle sminka sin bror eller sin bror skulle sminka mig eller sin pojkvän eller sådär.
Ja.
Det var där han började och då märkte jag så här, oj vad folk gillar oss i kombo. Mm. Sen har vi alltid haft en superbra relation och alltid varit liksom, ja men faktiskt bästa kompisar.
Mm.
Såklart syskonbråk och allt sånt, men vi har alltid haft ja, men liknande intressen och ja, mycket sånt. Så det, även det liksom har bara lagt sig naturligt. Att han hjälpte mig i början med YouTube-kanalen, filma, hjälpte visa hur jag skulle redigera. När jag fick samarbetspartner så var det så här, alltså mejl, jag bara, jag har ingen, vad är det liksom? Jag satt på MSN, så det var så här, jag hade ingen aning. Det bara blev så.
Ja, men det är en fantastisk start, för ni har ju ett väldigt fint samarbete idag och ni har haft väldigt mycket roliga videos ni har gjort. Och du finns ju även idag på TikTok och Instagram också, du har byggt otroligt stora kanaler på även där och inte bara på YouTube.
Ja.
När kan du minnas att du började med Instagram och hur har du tänkt när du har tagit dig an nya kanaler? Känner du att du fick mycket skjuts av YouTube eller känner du att, nej men jag har byggt en helt annan persona där?
Men det är klart det var lite skjuts av YouTube i början. Jag kom Instagram tror jag, det var liksom en klasskompis som bara, åh det här är en ny appen, borde du kolla vad det är? Jag bara, absolut.
Ja.
Och även liksom Snapchat var ju en grej då också.
Ja, det var väldigt stort då. Det kommer tillbaka nu också.
Ja, nu är det verkligen. Nu är det typ ännu större igen. Nej, men så jag bara hoppade på och gjorde det jag tyckte var kul. Sen så absolut, jag skulle säga idag att de är ändå väldigt... Alltså det är fortfarande jag på alla medier, men de har ändå sin egna grej allihopa. Och jag försöker också göra det typet av värdet. Alltså att man ska... inte få samma känsla på allt liksom, utan det ska vara lite annat på de olika medierna.
Ja, för det är ju det som kan vara det svåra, och jag tror att det tycker jag är väldigt imponerande. Jag har pratat nu med dig och sen med Felicia Aveklev som verkligen är en av de första som har börjat på svenska med sociala medier, och det är ju väldigt svårt för många att ta sig an nya kanaler, och det har ju gjort på ett väldigt bra sätt. Tycker jag ändå att det har kommit naturligt att hoppa på nya saker, och hur tänker du med det nu när det kommer nya sociala medier? Känner du så här, nej men nu känner jag ändå jag har en bra grund, eller är det fortfarande det här nyfikna, nej men gud nu kommer en ny kanal, jag måste hoppa på det med?
Alltså det är ju lite blandat, alltså rent strategiskt så är det ju bra att hoppa på, men oftast så, eftersom jag gillar sociala medier, alltså jag gillar appar, jag gillar att finnas där på något vis, så blir också det, alltså typ som TikTok eller Musical.ly, jag laddade ner det även fast alla var såhär, men gud det är bara danser, så var jag ändå såhär, men lite nyfiken, se vad det är, brydde mig inte så mycket om vad alla sa. Och sen så om man umgås eller är mycket på appen själv, så lär man ju sig den utan och innan. Liksom.
Verkligen. Jag tror det är en väldigt stor del. Och du har gjort en så inspirerande resa på sociala medier. Du började verkligen som en hobby när du var liten till att bli ung vuxen och jobba med sociala medier till att idag driva eget bolag. Men hur såg du på den övergången från att skapa som en hobby till att det sen kom in samarbeten? Och hur gick du i tankarna kanske efter gymnasiet? Så här, ska jag plugga vidare? Jag kanske kan leva på det här. Hur gick det, de tankarna? För nu är ju det mycket mer självklart att ja, du kan leva på sociala medier. Men när du började och gjorde den övergången från man var mycket yngre, man gick i skolan till att okej, nu är jag en ålder, jag ska börja jobba. Hur var det för dig att ta det steget och bara säga, nej men jäklar, jag vill nog jobba med det här?
Gud, vad så här, bra fråga, för jag har inte riktigt reflekterat själv på den liksom, men samtidigt, jag tror det var lite både och. Tankarna var ju såklart att man ska plugga vidare och man ska göra allting sånt där, men sen har jag också alltid varit en person som har tagit min egna väg och inte kanske gjort det som man ska göra. Det har mer varit för att jag tror jag mår bäst i det jag känner att jag är bra på. Och jag vet, alltså i skolan, det var inte liksom min grej riktigt.
Nej, och det är inte för alla.
Nej, precis. Samtidigt som jag tycker absolut, har man möjligheten och så är det helt en grym väg att gå liksom. Men jag drog mig till det jag kände, så här, men det här är jag bra på. Och jag märkte ju att med liksom YouTube och allt sånt, jag tänkte inte så mycket på framtiden. Jag kände bara så här, fan, det här är faktiskt på riktigt för en gångs skull någonting jag kan. Så varför inte bara bli väldigt bra på det? Ja. Och det har alltid min pappa sagt också, att så här, behöver inte lägga så mycket energi på det du ändå inte liksom är intresserad av. Bara lägg istället all energi på det du är intresserad av och bli bäst på det.
Ja, och
liksom.
Det man brinner för. Man kommer ofta mycket längre inom någonting om man verkligen känner det här tycker jag är så jäkla roligt.
Precis, så att det var det jag gjorde. Och sen var det bara, alltså, tur att influensa, att det blev en grej liksom, att det fortsatte och nu är en jättestor grej.
Ja, nej men verkligen. Men när du då gick ur gymnasiet till exempel, kände du då att jag har ändå en del samarbeten så att jag kan leva på det här, eller var det ändå lite så här leap of faith att vi får se om det här funkar nu?
Nej, jag kände att det var rätt säkert att jag klarade det. Men det var väl några år innan det så testade jag och min bror så här, okej, men nu ska vi ha det här som sommarjobb. Så vi testade då liksom på riktigt ha liksom en...
Det är ju jättesmart att göra.
Ja, se hur det fungerar. Är det något vi tycker om i vardagen? Och så märkte vi att oj, vi tjänar ju väldigt bra den här sommaren. Så det var ju mycket bättre än alla andra som hade sommarjobb. Så att det var ju lite grunden också i att okej, men det här kan vi leva på. Och sen också att även min bror, han pluggade ju vidare, han är civilekonom. Men han kände ju också att det här går jättebra.
Ja, så att, det är jättekul att jobba med då.
Ja, verkligen. Och roligt att göra det tillsammans.
Ja. Hur har Emil varit involverad i din sociala medieresa, som du sa då? Ni jobbade tillsammans den sommaren, men hur har ni jobbat tillsammans efter det med dina kanaler?
Ja, alltså framförallt så har vi ju en kanal tillsammans som vi jobbade med mycket. Och sen så har det ju blivit mycket så här, i samarbeten har det ju varit, ja men såklart att de har velat har bara mig, men det har också varit väldigt mycket tillsammans. Så det kan ha varit en YouTube-video, men så blir det paketspris av att köpa något på Emils Instagram och sen min och lite sådär.
Det var smart.
Ja, och sen så innan vi skaffade liksom en agent för sociala medier och så tog han hand om mejlen. Och hjälp, alltid varit grym på idéer. Och sen skulle jag alltså säga så här, jag skulle aldrig längre fram ta mig an en liksom utmaning på det viset helt själv.
Nej.
Inte för att jag är en person som gärna så här, jag kan göra allt själv. Mm. Men jag vet långsiktigt att man kommer inte alltid ha den drivkraften. Och de dagarna man då inte har det, då finns det en annan som har det. Och det är guld värt. Och ja, det är verkligen varför jag orkat liksom göra det här i 12 år.
Ja, det är väldigt länge. Och du är fortfarande väldigt ung.
Ja, men precis. Det är liksom.
Men det är väl jättesunt, tänk. Och du driver, vi ska prata lite mer om det snart, men du driver ditt eget bolag idag med Emil. Och hur arbetar du med sociala medier idag? För att det känns som att det har blivit en väldigt naturlig övergång att gå från att jobba med sociala medier som en hobby till att det blir ett arbete, till att du idag arbetar med Hiccup. Men hur arbetar du med sociala medier idag? För jag kan tänka mig att det måste ändå bli någonting som blir lite mer sidat i ert bolagsbyggande.
Väldigt mycket skulle jag säga, speciellt senaste året, eller 2023 blev det ju nästan så att det var, jag egentligen bara köpt på helger.
Mm.
Att säga okej, men nu passar jag på att ta content inför veckan, eller nu gör jag mina samarbeten och har inte heller aktivt letat samarbeten, utan jag har bara tagit det som jag känner är så här klockrent för mig liksom, och som jag verkligen kan stå för.
Mm.
Och inte liksom, när jag bara körde sociala medier, då körde vi 4 YouTube-videos i veckan.
Det är sjukt mycket.
Jättemycket. Ja. Vi hade podd, vi körde hjärnet på allt liksom. Ja. Och nu går ju inte det. Nu, som sagt, när jag gör en YouTube-video, det är bara för om jag tycker det är kul och jag känner att jag har tid. Så oftast är det ju en helg som jag...
Ja.
Ja.
Kan du tycka på något sätt att det känns skönt att skifta lite mer till att bygga bolag och fokusera på någonting annat? Att sälja en produkt versus att du måste sälja så mycket dig själv och att det finns en press på att skapa på sociala medier. Kan du tycka att det känns lite skönt att det skiftet har skett?
Alltså, ja och nej.
Ja.
Det är både och, för båda har sina för- och nackdelar. Jag tror att just nu så... är det otroligt mycket press i Hiccup, men det är bara för att vi växer snabbt.
Ja.
Jag måste utvecklas snabbt. Vi, teamet liksom, vi behöver gå ihop och allting ska... alltså vi hinner ju inte tänka innan något annat har hänt ungefär. Så att det, man måste vara bättre varje dag och det är ju väldigt jobbigt att vara.
Ja.
För det går ju knappt. Utmaning.
Ja, och du har ju ansvar för andra än dig själv.
Ja, men precis. Och, det, ja, och jag är också en väldigt så här, people pleaser och mycket känslor inom mig och...
Ja.
Ja, mycket sånt. Ja. Men sen samtidigt, om man liksom räknar bort det, så är det absolut, alltså så här, då är det så nice. Och liksom, det bästa jag vet är att sätta mig på kontoret och bara så här, sitta vid datorn en hel dag och liksom inte hålla på och bara, okej, men nu ska jag filma, vilket content, vad ska jag... För det tar så mycket mer energi.
Ja. Ett väldigt coolt skifte. Och vi måste prata om Hiccup. Du driver ditt eget beautybolag tillsammans med din bror, med Hiccup, som det går otroligt bra för. Men om man går från början, hur kom tanken till att, men jäklar, vi måste verkligen starta någonting?
Det kom från olika håll. Bland annat att jag kände så här, oj, men här är, jag har ju en följarbas. Och som sagt, jag under den här tiden hade jag jättemycket... typ giveaways när jag nådde så här, 200 prenumeranter, 1000 prenumeranter. Ja. Jag tyckte det var jättekul. Så köpte jag massa smink och så gav jag ut och sådär. Och det var ju... Jag märkte att många följde mig just för skönhet. Men sen så tror jag att just när jag och Emil hade jobbat mycket tillsammans så var vi så här, men gud vad roligt det hade varit att kommit med en egen produkt. Skönhet betyder så mycket för mig. Och under den här tiden så pluggade jag också till makeupartist. Testade jättemycket produkter och hade en liten förkärlek för sminkborstar.
Ja.
Vi kände också att, eller jag tyckte att det var liksom ett hål i marknaden när det gällde sminkborstar. Det var mycket så här, antingen jättedyra, jättefina eller jättebilliga. Och inte så bra. Och det vet jag många kanske igen. Nu finns det ju hur mycket som helst, men det var liksom
då,
på den tiden. Då var det ju liksom, man köpte på Rusta och de tappade hår och det gjorde det nästan. Ja. Alltså man använde inte borstar på samma sätt som man gör idag. Så det var ju lite grunden. Så vi bara, okej, men vi testar. Vi köper in lite borstar och ser ifall
det kan bli någonting.
Det kan bli någonting, ja.
Och det har det verkligen blivit.
Det blev ju lite mer.
Ja, hur skulle du säga att första reaktionen var när ni gick ut med att ah, men nu ska vi släppa hiccup, det här är första produkten. Hur var feedbacken?
Den var väldigt bra. Alltså först och främst så hette det inte hiccup i början, utan hette ju Wilma's Beauty. Mm. Sen ändrade vi till hiccup för jag kände så här, jag fick ju så himla så här, oh, det här kan bli något. Så att jag ville inte att det skulle kopplas till mig.
Nej.
Jag tänkte ju redan då att ah, jag jobbar nog inte med sociala medier där. Då behöver vi liksom. Så gud,
ja, men det kan väl vara skönt också att man, hela brandet behöver inte hänga på dig.
Nej.
Att det kan bli någonting större att man inte känner till. Jag tror att många kanske köper hiccup idag och inte ens vet vem, alltså, att ni har startat det.
Ja, gud,
och det kan ju vara väldigt skönt att, det är, att man kan tänka att bolaget är lite större än mig själv nu.
Verkligen. Det,
så det var nog en klok rebrand där. Men det skedde väl ändå ganska snabbt.
Ja, men det gjorde det. Ja. Det var bara något år och sen så ändrade vi det. Men vad var frågan?
Nej, hur lång tid tog det från att ni hade första tanken att så här, jäklar, det här finns verkligen ett hål på marknaden, till att ni hade då en färdig produkt lanserad?
Oh, det kanske var, alltså det var inte så lång tid. Det kanske var ett halvår, tror jag. Det var ju väldigt nytt även där att ha en e-handel.
Ja.
Och det är ju...
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Ja, men vi skulle bygga den och sen skulle vi liksom testa produkter, och i början var det ju inte riktigt en produkt som, alltså det var mer så här, de gav ett förslag på en produkt, fabriken, och jag bara, ja, men absolut, vi testar, och så tyckte jag den var jättebra. Och sen efter det, när vi bytte till hiccup, då hade jag liksom skissat fram, och då hade vi liksom, det tog mycket längre tid.
Ja, men det kan jag tänka mig.
Ja, första produkten var ju mer en test, och jag tror vi beställde hem 200 stycken, och så bara så här, hade mammas pappa källare. Ja, vi bara så här, ja, men vad, och så tänkte jag så här, om vi inte säljer det, jag bara, gud vad nice, då har jag massa smink först.
Jag använder det ny varje dag.
Ja, typ.
Men när du kände då så här, okej, det här kan nog verkligen bli någonting. Vi kanske ska byta namn från Wilma's Beauty till hiccup. Hur kom ni på namnet hiccup? Kändes det också ganska självklart, eller var det väldigt mycket fram och tillbaka så här? Men gud, tänk om, jag kan tänka mig att det finns en press på att om det här blir asstort, då ska vi verkligen kunna stå för det här namnet. Det ska finnas internationellt, att det kan vara lite press bakom att sätta ett namn. Eller var det asenkelt att göra det?
Alltså, det var inte så svårt för oss. Jag tror det var för att jag har alltid varit... Alltså jag, mycket fantasi, idéer, få för mig grejer. Och så tror jag väldigt mycket på det. Och jag tror det är väldigt liksom, bra grund till det. Hiccup-namnet, det kommer från att jag hickar jättemycket.
Mm.
Och jag vet inte, det var populärt med Gant på den här tiden. Och det var ju liksom, jag hade inte råd att köpa det, men jag tyckte det var det coolaste som fanns. Och det var några i klassen som hade det och sådär. Så att, då tyckte jag att hick... var så här, hick och Gant, typ samma nivå. liksom. Ungefär så gick mina tankar. Och det här var redan innan, alltså det här namnet hade kommit innan vi ens hade borsta. Alltså det var ju liksom bara något jag tänkte så här, längre fram om jag gör någonting.
Ja, gud vad kul, då hade du ändå ruvat på det ganska länge och var så här, ja men nice, jag är redo för en rebrand här då från Wilma's Beauty.
Det låter jättesjukt, men det var så.
Alltså, ja, men gud vad kul. Det är jättefint att man hittar ett namn och sen man säger, ja, det här är det som kommer bli mitt företag i framtiden.
Ja, sen hade ju inte jag någon koll på vad, alltså vi började med hick, vi tryckte det på alla borstar och sen så bara, oj men hick, vad, det betyder ju bondlurk på engelska. Alltså det var liksom så här, vi tänkte ju inte, som sagt, vi tyckte bara det var en bra idé. Och sen var det något annat som hette det också, och det var massa grejer. Så vi bara, nej, aha, måste vi komma på ett helt nytt namn nu? Där fick vi faktiskt hjälp av mamma, som då gav förslag på, och hon bara förlängde alla namn. Så hon tog hick och så gav hon kanske så här 20 förslag på förlängningar på det namnet. Nice. Och då var en av dem hiccup.
Ah, gud vad kul.
Mm.
Så det är mamma som får äran här för hiccup.
Det är det absolut. Jag tog hick och hon fick hiccup.
Men gud vad kul, då har ni verkligen kommit fram till det tillsammans. Mm. Och ni gjorde ju den rebranden då från Wilmas Beauty till att det verkligen blev hiccup.
Ja.
Och ni har ju breddat er sjukt mycket nu. Ni har ju jättemycket produkter. Ja. Hur har den resan varit att få ta fram produkter och bestämma lite, men gud, det här är verkligen det jag vill ta fram. Kändes det som att du hade en självklar produkt efter borstarna? För det är ändå ett steg att gå från verktyg till att faktiskt, men nu ska vi slå oss in på beautymarknaden.
Alltså det var ju självklart inte liksom så här, åh, det här kommer gå bra. Det var ju jätteläskigt. Det var ju mer bara så här, det var mer självklart att så här, okej, vi ska bli ett helt skönhetsvarumärke. Mm. Och jag tror det var 2020-2021, där tog vi liksom det stora steget och okej, nu gör vi det här liksom. Sen vad vi skulle börja med var ju lite svårt, eftersom vi hade sminkborstar så skulle ju egentligen en naturlig väg vara smink.
Ja.
Men eftersom vi ville ha ja, men allt egentligen, smink, hudvård, parfym, allt som har med skönhet att göra, så blev det ändå så att okej, men om vi går tillbaka till grunden, vad gör en bra sminkrutin?
Mm.
Ja, det är hudvård.
Mm.
Så då backade vi bandet lite och släppte hudvård först.
Ja. Och hur var det responsen att ni då breddade er, ni rebrandade, ni släppte nya borstar då under nya namnet och sen började det bli hudvård? Vad var responsen från folk? Kände ni så här, men jäklar, det här tar ändå fart nu, det här kan verkligen bli någonting?
Ja, alltså rebrandingen var ju 2016, så det hade ändå så här smält in hos folk. Men hudvård, det var, alltså jag hade ingen aning om hur det skulle tas emot. Jag vet att folk gillar borstarna. Det enda jag kunde gå på var så här, jag älskar de här produkterna som vi kommer släppa. Det är liksom grunden till allting. Och ja, vi hade gått ihop med fabriken som gör hudvården.
Mm.
Så de investerade i oss och trodde lika mycket på hiccup. Och vi är partners än idag. Och det togs emot väldigt bra.
Ja, alltså väldigt före sin tid får man ändå säga med hudvård. Jag tänker, det är ju sån jäkla boom på hudvård nu att skapa det och släppa. Så ni var väldigt tidiga på bollen där.
Ja, alltså det är ju faktiskt helt sjukt vad stort det har blivit.
Och det var starten av hiccup. Skulle du kunna berätta lite vad ni har för produkter idag och hur ni har breddat er? För nu är ni nästan ett helt komplett beautyvarumärke. Ni har ju verkligen allting inom skönhet nästan.
Ja, precis. Så nu hela grunden då. Vi hade ju liksom våra sminkborstar som var, det är 3 stycken complete rutiner. Eller set menar jag. Och sen så började ju hela resan med att liksom få in allt inom hudvård som vi har jobbat oss fram nu i flera år. Och under den här tiden så ville jag också släppa smink. Det tog lite längre tid att ta fram skulle jag säga. Så där är vi liksom inte lika, alltså där är vi fortfarande väldigt mycket att jobba på. Vilket är jättekul, för smink är ju ja, nästan
en passion längre för dig.
Ja, det är något extra för mig.
Ja.
Och sen så släppte vi även parfym. Och förra året även en liten home-serie med tvål och handkräm och doftljus och så.
Ja. Så kul. Och om du skulle berätta lite vad du gör på hiccup nu, din roll från i början, då kan jag tänka mig att då är det verkligen så här, det är jag och Emil, vi får göra allt, packa i mamma och pappas liksom källarförråd. Hur jobbar nu du och Emil i hiccup idag? För att nu är ni verkligen, som du sa, ni växer ju som tusan och det är väldigt mycket det ansvar av personal och ni gör mycket större kampanjer. Hur arbetar du en vanlig dag med hiccup idag?
Alltså det man skulle säga är det bästa nu idag är att man verkligen, vi har kommit till den grejen att man får jobba med det man är bäst på. Och för mig är ju det kreativa.
Ja.
Så jag har ju någon creative director. Ja.
Ja.
Jag har alltid svårt med såna här namn. För det är så här, man kan inte sätta ett namn på det man gör.
Det är ditt företag, så du kan ju bestämma själv vad du vill ha för
precis, det. Egentligen. Men så allt ifrån produktutveckling, som är min favoritgrej att göra, till att vara med till kampanjidéer, det vi ska filma och fota inför lanseringar. Och sen även all typ av content till annonser, till mina medier, till våra hiccup sociala medier.
Ja, det är mycket jobb att skapa content. Det känns som att i dagens företag där man säljer en produkt digitalt, och ni säljer också nu även i butik, men det är ju sånt krav på att skapa content.
Content är A och O också, så det är otroligt viktigt.
Finns det någon kampanj som står ut för dig under åren med hiccup som du kände så här, alltså den här var så cool, eller det här var så kul att skapa?
En favorit var när vi lanserade våra Wonder Sticks.
Den ni gjorde i Paris.
Precis.
Alltså jag minns den också. Jag verkligen såg det. Jag bara, alltså gud vilken cool kampanj. Alltså den var verkligen jättefin.
Den var väldigt rolig. Och mycket så jobbar vi med hiccup. Att alltså inte liksom gör skönhet så himla seriöst. Alltså för det är ju en sån, det är redan en tyngd liksom på många. Ja. Många känner ju att det är liksom en press med skönhet och man ska se ut på ett visst sätt och så. Mm. Och vi vill liksom få det till det här lekfulla och kreativa.
Mm.
Och att istället må bra av skönhet. Så att, ja. Det är verkligen en favoritkampanj. Den var också väldigt, den var jobbig att spela in.
Ja, de, om man inte har sett kampanjen, kan du inte berätta lite hur den ser ut?
Ja, men vi åkte till Paris och ville egentligen... Vi har ett, du har hört det här La Vie en Rose.
Yes.
Det betyder typ se världen i rosa glasögon. Mm. Och det var ungefär liksom, okej, jag ska ha en rosa fluffig klänning. Mm. Ska sticka ut så mycket. Ska jag bara dansa genom Paris och leva livet.
Ja. Det blev ju så fantastiskt fint. Men var det jobbigt också då att framför, för fransmännen är ju väldigt speciella. De kan väldigt titta på en med onda ögat liksom, när man kommer gående och man inte ens gör någonting.
Mm.
Kändes det läskigt då? Att, eller gick du in då i lite karaktären och var så här, nej, nu vill du bara göra det här för hicken.
Ja, alltså jag hade ju så liksom, jag ville ju att det skulle bli så jävla bra det här. Så att jag sket i allt sånt. Så att, däremot så är det roligt att se min kollega Ida som filmar jättemycket liksom, med våra sociala medier, så gjorde lite behind the scenes.
Ja.
Och så visade man ju efteråt alla som hade tittat. Ja. Jag bara, åh nej! Jag bara, tur
skönt
att jag
inte
såg det. Ja. Det var, men det var jättemånga som blev superglada.
Ja,
så
gud, att,
Det var inte så jobbigt.
Ja, nej men gud vad härligt. Nej, men jag tyckte det var en så jäkla fin kampanj. Vart får du din inspiration ifrån till att skapa de här kampanjerna till produkterna?
Det är väldigt olika. Alltså vi har ju, hela teamet är väldigt kreativt på Hiccup. Och vi är ändå så pass liksom litet så att vi alla kommer med roliga idéer.
Mm.
Den här idén var min kollega Linn som kom på med att vi skulle liksom... Ja, göra någonting med karuseller i Paris.
Mm.
Och sen så har vi alla bara spunnit vidare på den idén.
Ja, gud vad kul. Men hur stort content-team har ni på Hiccup? Hur många är ni som jobbar med just content?
Det beror lite på vad... Alltså om man tänker till sociala medier så är vi två. Mm. Det är jag och så Ida som är vår social media coordinator. Och sen så har vi ju en designer som gör ju allting kring att göra moodboards inför typ plåtningar till hemsidan. Lite mer de här liksom... Mm.
Ja, men packshots och ikom. Ja,
exakt.
Ja, det som inte är lika kul.
Ja, så hon är med på det och sen så lite olika... det är massa personer egentligen.
Ja.
Men två till sociala medier då.
Ja.
Till det kontot.
Och vi nuddade på det lite innan vi började spela in, men att det är ju många som jag har pratat med som har börjat som kreatör och sen tagit steget vidare till att börja jobba med ett eget bolag, får ju väldigt mycket chock att det är sån jäkla skillnad att marknadsföra sig själv som kreatör och en produkt. Vad skulle du säga var dina största skillnader som du märkte när du började marknadsföra en produkt mer som ett bolag istället för bara vara en kreatör som marknadsför kanske en produkt i en YouTube-video?
Alltså det... Som en stora skillnad är väl att det är mycket mer strategiskt med ett företag. Liksom. Och jag som ändå gillar att vara väldigt så här ordningsam, jag tycker om det. För då drar man bort sitt liksom, personliga.
Mm.
Samtidigt som jag också är bra på, alltså, så här, när man marknadsför sig själv. Då är det ju mycket så här, jo, men man kan lita så mycket på, ja, men nu gör jag det jag själv gillar.
Ja.
Och det går ju hem väldigt bra. Men sen är det jobbigt att hela tiden vara sitt bästa jag.
Ja.
Det kan man ju inte vara och där blir det lite mer det opersonliga där man kan leka loss lite med idéer och så.
Ja, och du använder ju ändå dina kanaler på ett väldigt bra sätt för att marknadsföra Hiccup. Det blir ju lite som en 360 att man får se Hiccup lite mer, ja men kanske uppstyrt professionellt på Hiccup. Man får mer information om kanske en ny produkt och sen att du då kan på dina kanaler också berätta lite om hur kanske ni har tagit fram produkten, varför ni lanserar någonting.
Precis.
Hur försöker du sy ihop det också att när ni lanserar någonting nytt att du lägger upp lite strategi kanske för dina egna kanaler också.
Ja,
hur ska jag lyfta det här på bästa sätt?
Ja, alltså sen strategi på mina kanaler är ju absolut också för att det ska gå så bra som möjligt på allting. Så det är det ju, men lite mer, ja men kanske inte de perfekta alltså ordvalen eller perfekta... Ja,
lite mer Vilma. Liksom,
precis, lite mer jag och äkta liksom, på det viset.
Och jag tycker ändå ni har varit väldigt bra på att Hiccup har inte heller blivit bara Vilma. Att många företag eller influencer brands, de är väldigt tunga i att det finns en stark frontman.
Yeah.
Och om inte frontmannen finns med, då kan det bli ganska jobbigt för företaget att lyckas. Men jag tycker att ni har ändå varit väldigt duktiga på att du såklart är en väldigt stor del av hiccup och du pratar väldigt mycket om hiccup, men det är inte alltid dig heller man ser i alla bilder på hiccup. Det är inte bara du som kanske men är med i en kampanj, plåtning. Mm. Har ni tänkt det lite så här strategiskt att okej, jag vill inte bara vara facet för brandet, det ska kunna vara någonting större än mig också?
Verkligen, och det är ju varit, alltså ända sedan vi ändrade till hiccup har ju det alltid varit så här, okej, jag kommer vara med eller synas utåt på det som kommer gynna oss på det viset. Men det ska också kunna vara långsiktigt. Mm. Jag är väl mer så här, men perfekt och ha en till modell och så är det jag bara. Ja. Så här, lite mer på det viset. Ja. Så absolut, det ska ju stå på egna ben och det tycker jag verkligen det gör idag. Mm. Sen det är liksom det positiva jag ger. Det är väl liksom det här, ett lite mer ansiktet på ett varumärke. Att det inte bara är något som
man har ingen aning om vem som har gjort det eller precis. Hur eller något sånt där.
Det känns lite mer legitimt. Äkta, jordnära. Mycket varför typ mina annonser där jag går bra är ju för att det ger en tillit på ett annat sätt.
Ja. Så att, nej men verkligen. Ja. Och om du får drömma för framtiden för hiccup. Mm. Vad drömmer du om 5-10 år framåt med företaget?
Stora drömmar. Nej, men det är ju absolut att gå mer internationellt. Mm. Jag tror att vi har otroligt stora möjligheter där. Vi har ju precis börjat nu i Skandinavien. Danmark för typ 1,5 år sedan tror jag det var. Lite Norge nu, lite Finland. Mm. Vi smyger oss in. Kul. Sakta men säkert.
Ja, men så spännande. Mm. Och jag tänkte, när Vilma själv scrollar på TikTok, har du några favoriter? När du tänker bort allt företagande?
Oj, jag är så sjukt dålig på namn. Komma på konton och sånt. Men däremot älskar jag min scrollning.
Är
perfekt.
Ja. Ja. Vad består den av?
Ja, men allt från mycket hundar och bebisar. Ja. För att det är alltid...
Man vill bara ha good vibes när man
precis,
scrollar.
Precis, ja. Och sen så är det lite så här... Folk som kanske köper någon vintage byrå och bygger om. Mm. Typ sånt tycker jag är jättekul.
Ja.
Eller Get Ready With Me. Så här, det kan också vara jätterandom personer. Alltså, jag brukar gå in och kolla folks live som har så här 100.
De kan säga väldigt intressanta saker
ibland. Jag kan tycka det är skitmysigt. Liksom.
Ja. Ja men gud vad kul. För det är alltid intressant att veta. För känner du att din For You-page och att andra kreatörer idag har varit en stor inspiration för hur du skapar idag? Jag tänker, när du började skapa då fanns det inte så många människor att inspireras av. Det kanske var en större YouTuber i USA, men att idag finns det ju så mycket mer inspiration att fånga. Ja. Känner du att du fortfarande är väldigt så här, nej men mycket av mina idéer kommer mest från mig själv, jag behöver inte titta så mycket på andra, eller finns det några kreatörer som du ofta tittar på och känner så här, men det här inspirerar verkligen mig?
Ja, alltså inspirerar på olika sätt. Idéer får man ju alltid när man scrollar. Så det är när man ligger där på kvällen. Jag sparar ju ner hur många grejer som helst. Men jag bara, det här kan jag göra något liknande och sådär. Sen som jag inspireras av allmänt. Det är så här, jag kollar ju mycket Matilda Djerf. För att jag tycker att det ger en både en bra vibe. Men också allt är väldigt fint. Och det är väldigt sådär.
Hon är jätteduktig.
Ja, inspirerande liksom.
Ja. Hon är väldigt inspirerande. Och jag brukar alltid avsluta med att fråga vad man har för bra tips för kreatörer som vill lyckas på sociala medier. Men jag vill nästan fråga, vad skulle du säga för tips för dem som har etablerat sig som kreatör och kanske börjar drömma om, gud jag kanske vill starta ett eget bolag. Vad skulle du ge för tips till den personen som börjar tänka lite i de banorna att starta någonting eget?
Men jag tror i grunden, som jag pratat jättemycket om den här morgonen, men att göra någonting man själv älskar. Mm. För att den drivkraften är så mycket mer långsiktig än att typ tjäna pengar eller få mycket visningar.
Verkligen.
Alltså det är en sån långsiktig grej, för då kommer du orka de dagarna som kanske inte är de mest peppande på ett annat sätt helt enkelt. Nej men och sen också vara redo att så här, inte glamorisera att ha ett eget varumärke.
Ja.
För att jag tror många gör det idag och det är... Det är väl bra att liksom göra det och alltså så här, det är bra att ha mål och sådär, men att det är liksom, det är tufft och det är mycket samma saker som du behöver göra i väldigt lång tid och förmodligen utan resultat i många år innan, eller det behöver inte vara många år, men det lång tid.
Ja.
För oss var det, vi var ju alltså plus minus noll i jättemånga år innan det liksom åh, nu tjänar vi lite på det här.
Ja, men jag tror att det är väldigt bra att lyfta. För jag tror att, speciellt nu på TikTok finns det en väldigt romantiserad bild av att driva eget. Och det kan vara väldigt härligt.
Ja.
Men det är ofta väldigt mycket slit behind the scenes. Så man ska inte heller underskatta hur mycket slit det är också. Att fixa med allt runt omkring. Det är inte bara att sälja en produkt eller att sälja en tjänst. Att det är så mycket bakom det också som är så jäkla tråkigt att lösa.
Verkligen. Det är ju hela tiden bara problemlösning. Ja. Det är konstant liksom.
Verkligen.
Men det är väldigt sant. För det kan få upp mycket. Jag tycker det är också kul att följa vad, ja, men egna företag som bara filmar vad de gör eller sådär. Men det glamoriseras otroligt mycket.
Verkligen. Men så bra tips att verkligen tänka på att det är mycket slit. Det är också skitkul. Men man kan behöva jobba ganska länge och mycket innan man ens ser något resultat. Men sen när man väl har jobbat väldigt mycket, då kan man ju få se lite den här glamoriserade bilden kanske.
Precis.
Men det är mycket slit i början.
Ja, det finns ju en sån trend också där det är någon som är så här: when you say you work in marketing.
Ja,
eller,
och sen ser det jättelyxigt ut och sen så ser man bara någon sitter och gråter i ett mörkt.
Jag var så när du gör den, sen kände jag bara så här. Jag tänkte bara på mitt team och allting. Jag bara, nej, det är inte bra, då ser jag och sitter och gråter.
Men så kan det verkligen vara att driva företag.
Ja, gud ja.
Ja, men så bra tips. Vilma, tack så jättemycket för att du var med i Top of Mind Podcast.
Tack själv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.